Partierna, de känner det bättre än någonsin. Och riktade valreklam tros ha påverkat utfallet av både Brexit och hjälpt Donald Trump till makten i USA. I vårens riksdagsval så kör partierna hårt med valreklam som är skräddarsydd för just din Facebook-bubbla. Hur oroade ska vi vara för ökad politisk polarisering? Det diskuterar vi slaget efter 12 idag. Mitt namn är Markus Ekholm. Vad säger du, Josefin Janhonen, som är expert på sociala medier?
Nu är det ju klart att man blir orolig över det här. Men sen säger det också som väldigt naturligt att man väljer sina målgrupper eftersom det är så som det är uppbyggt nu för tiden att man riktar reklam.
Mm. Det är så här som businessen funkar. Vilka risker ser du med tanke på stundande val nu?
Risken är förstås den att man inte ser vad de andra har och erbjuder att man själv måste leta efter den informationen. Och vi är ju ganska slappa nu för tiden när vi det där bara följer det som kommer upp i vårt flöde och man kanske inte letar efter andra kandidater.
Mm. Vi har också med oss SDPs partisekreterare Anton Rönnholm. Välkommen. Det här finns en risk för yttre inblandning i det finska valet nu, modell amerikanska presidentvalet.
Ja, såklart finns den risken alltid och det tror jag nog att de politiska partierna och våra säkerhetsorganisationer är nog fullt medvetna om att den risken finns. Men samtidigt så måste jag säga att den risken har alltid funnits och det har nog alltid också använts. Men att nu med den här sociala medier så kommer det ju nya metoder.
Är den här risken större nu än tidigare?
Delvis, jo, men samtidigt så måste jag säga att den här informationsflödet, den är ju, alltså vi får ju all information i realtid och den, där finns nog också en bot i en viss del till det här problemet.
Mm. Populistpartierna de har utlovat en skräll i det kommande EU-valet. Är det här någonting som det här du tänker på, Rika Suominen, chefredaktör för Vihreä Lanka?
Det är väl deras marknadsföring att kaxa sig inför EU-valet också. Det här, jag är orolig och jag tycker att det finns anledning att vara orolig för den rollen som Facebook har i vårt samhälle. Vi sitter i fickan på ett amerikanskt jättemedieföretag. Men jag tycker det här, att det, valet är ju speciellt, men det gäller hela tiden. Den här påverkan, risken för påverkan finns ju hela tiden. Finland har hittills varit ganska väl vaccinerad mot den.
Eller har vi varit naiva?
Vi har varit naiva med Facebooken, men just med att med just den yttre påverkan, den verkar inte ha fungerat här i Finland. Men just vi har varit naiva med att vi har själv skapat ett monster. Jag har varit själv med och skapat det. Jag har varit ivrig Facebook-användare och finns där fortfarande. Men jag är djupt oroad för hur stor den har blivit.
Jag har också själv ett monster här.
Dela massa information på Facebook och gör den fortfarande. Och jag håller helt med med Rika om det problemet. Och samtidigt så när vi har alla de här olika kanalerna och det finns de här bubblorna som de nu kallas för, så har vi samtidigt ett problem med att alla läser ju inte samma tidning mera. Och vi läser ju inte alla rubriker utan vi har den här möjligheten att välja bort en massa information. Och då har vi ju inte liksom, då kan vi inte ha en så att säga nationell debatt där alla deltar när man inte har den här tidningen eller då alla lyssnar inte på Rundradions nyheter tyvärr heller. Fast de har sådana här traditionella medier som Yle har ju vuxit i det här att folk litar mer på traditionella medier. Nu.
Vi ska fortsätta den här diskussionen alldeles strax. Jag vill bara berätta det att svenska Yle undersöker som bäst riktade valreklam under devisen öppna kampanjen. Och där vill vi då ha hjälp av er som lyssnar, er som läser att kartlägga riktad reklam på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger och Google. Och mera info om det här hittar ni på svenska.yle.fi. Så att det finns många kanaler där vi är utsatta för påverkan. Josefin Janhonen, som expert på sociala medier, hur det skapas den här riktade reklamen?
Det viktiga är ju att känna sin målgrupp och vem man vill rikta reklamen åt. Att nu när jag till exempel kollar själv, jag får väldigt lite reklam. Jag kollar nu först och hand Facebook och att ja, om jag har fått någon sån här valreklam och det var ungefär SFP som jag hade fått, och då kan man ju genast räkna ut att det säkert är den här språket som man har valt där.
Det vill säga, det är Facebook som förser reklammakarna med information och liksom, delar deras reklamer.
Ja, man går helt enkelt in och väljer sina målgrupper då på basis av till exempel språk eller då geografiskt läge, eller ålder, eller kön och så här.
Hur tänker partierna i de här sammanhangen? Vad vill ni uppnå med reklamen?
Jag tror att de flesta partierna vill ändå bara sprida den informationen om vår kampanj, om den politiken som vi för till såna, både våra medlemmar, till såna som är sympatisörer och som är intresserade. Och jag tycker inte att det är något fel med det hela. Och sen om man tänker på den här targeting eller att rikta till olika det här publik, så handlar det om såklart om medlemmar, men samtidigt såna som har varit, som redan har visat intresse, de har varit och likea eller de har besökt en profil, och då eventuellt får du mera information om det. Och det här är nog ändå inte samma som till exempel Trump-kampanjen har sagt att ha gjort i USA.
Hur är det med spårningskoder? Det använder till exempel SDP.
Vi, nu vet jag inte vad du får översätta den där, vad du vill säga med
spårningskoder. Det vill säga det här, när du går in på till exempel det här SDPs sida, så det här sparas. Det var att använda
cookies och
ja. Ja. Och det betyder det att ni det här vet vilka som har varit intresserade av det.
Ja, precis. Om du möjliggör den funktionen, så då kan du få mera, men att det behöver du ju inte såklart göra. Och sen när det gäller att hitta olika publik, såklart om vi nu låtsas säga att vi har en debatt någonstans angående husdjur eller hundar eller sådär, så kan vi ju välja publik som är intresserade av som är hundägare på Facebook. Och det där tycker jag helt att det är okej, och det är inte liksom, det är inte något moraliskt problem med det hela. Men såklart finns det ju massa problem också, och vi försöker vara så transparenta som möjligt med det som vi gör.
Vi har frågat alla politiska partier om riktad valreklam. Och det här, alla svarar ja, det vill säga de som har svarar ja. De som det här inte svarar är SDP, Sannfinländarna, Blå framtid och Seitsemäntähden Liike. Har du en uppfattning om varför ni inte svarar?
På
frågan om ni använder riktad valreklam.
Det kan hända att vi inte har...
Om du
har skickat frågan till mig, så jag kan säga att de senaste veckorna har varit ganska bråskande nu. Så att, och det måste jag säga till alla som är med, som lyssnar på oss och som är med i olika organisationer. Så ifall ni skickar förfrågan och valmaskiner till politiska partierna, låt några dagar tid för dem att svara på det. Vi har endast några människor som jobbar med det.
Bra, tyvärr. Men är det på det sättet att vi kan utgå ifrån att alla partier ägnar sig åt riktad valreklam idag?
Ja, det ska vi utgå från. Och det är rättvist. Den möjligheten finns för alla, och jag förstår att alla vill använda det. Och jag är oerhört oroad för Facebooks roll. Jag tänkte på när partierna, den har vuxit så stor att det har blivit det enda sätt för många att nå ut till sina publik. Jag tänker på oss som är mindre tidning. Vår internetläsarna kommer främst via Facebook. Facebooks algoritm, det finns ingen genomskinlighet i algoritmen. De kan ändra det över en natt, och vi får inga läsare in. Mm. Och den att folk lever i en och ett och samma samhälle och delar helt olika. Vi har helt olika uppfattningar vad som pågår, vad som hotar oss, vilka möjligheter som finns, vilka partier som finns, vilka lösningar som finns. Det är oerhört farligt.
Mm. Vi ska också påpeka det att också de gröna ägnar sig här åt riktad valreklam. Det här, hur är det med... Josefin Janhonen, du vill komma in.
Ja, jag tänkte säga det att sen handlar det ju också mycket om innehållet i den här reklamen. Vad är det för innehåll som sprids? Och det kräver ju hemskt mycket av väljarna också när man utsätts för den här reklamen.
Kan vi
att kunna läsa den.
Kan vi lita på att partierna levererar samma innehåll på alla plattformar och till alla grupper? Vad säger du, Josefin?
Ja, sen är det kanske det också att okej, nu talar vi om de här riktade reklamen, men så finns det också organiska diskussioner och så här som kanske är mer traditionella. Och då kräver det också mycket av en när allt går så fort och det kommer så hemskt mycket information. Att gallra där, att är det sådana här svartvita vallöften som man bara hoppar på vissa diskussioner, som till exempel den här vårddebatten som pågår just nu.
Vilka reaktioner har du haft på vårddebatten?
Kanske det att det är jättebra att man beger sig in i de här diskussionerna och berättar att vad är det som vi är beredda på att göra för det här. Men samtidigt så är det en ganska fin balans där. Det här att vill man bara ha snabba vinster och komma just fram för att visa upp sig i den här debatten, eller kan man verkligen lova någonting? Det är kanske svårt som politiker att verkligen lova någonting, men om ni förstår vad jag menar.
Här är ju SDPs viceordförande Sanna Marimoli varit lite blåsväder. Tillbaka till den frågan om det att levererar partierna samma besked på alla plattformar och i det här alla grupper där de uppträder?
Såklart som jag redan gav det där exemplet om att till exempel om man nu har en tillställning angående en viss diskussion så vill man ju sprida den informationen till de som är högst sannolikt är intresserade av det. Och sen har vi ju hört om den här marknadsföringen i USA till exempel, att du har ungefär samma budskap men lite med varierande bildinnehåll och ordval och så här beroende på var de här människorna bor och vem de är. Och sådana möjligheter har vi ju inte och vill inte heller liksom använda. Men såklart finns det debatter som är intressanta för vissa publiker än andra, och jag tycker det är helt naturligt. Och sen har vi har ju olika partier, vi har olika politiska krafter som vill också skapa olika sorters diskussioner. Vi vill ju minska på polariseringen och motsättningar och ha en liksom samhällsdebatt som där vi hittar en gemensam anda. Men då såklart finns det ju olika det här mål för olika partier tyvärr.
Men det här med det här slutna grupper som ibland kan vara väldigt väldigt stora. Finns det risk för svartmålningskampanjer att man det här väldigt medvetet kör liksom det här enda linje när man bara umgås med gelikar? Vad säger du, Rika Suominen?
Den risken finns väl alltid. Och sen finns det de som säger att partipress har ju alltid funnits. Du har ju alltid kunnat läsa den informationen som du tycker är intressant och stödja dina värderingar. Men då man läste partipress, då visste man att man läste partipress. Man visste att man fick vinklade nyheter. På Facebook finns det ingen möjlighet att man vet vilket budskap man får och vilket man aldrig ser. Så att den genomskinligheten saknas där. Sen vill jag säga att allt var inte bättre förr. Det är väl klart att partierna har alltid riktat lite budskap. Man har köpt en tidningsannons i ena tidningen och betonat andra frågor där. Och sen har man sagt på torget, har man sagt annat till en pensionär och annat till en barnfamilj. Och det som är bra med det att man kan nå ut till publik via sociala medier är att det är mycket billigare. Det är tillgängligt för flera kandidater än tidningsannonser eller tv-annonser har varit. Och det är tillgängligt på det sättet att det är inte alla kandidater som kan gå ut och stå på torget hela dagen. Men på nätet kan de kommunicera med väljarna.
Det här håller jag helt med om. Alltså, det tycker jag är väldigt viktigt att vi har ändå de här kanalerna. Det är en annan fråga. Hur ska vi styra dem och se till att det inte blir ett ännu större problem? Och sen det här, så handlar det inte bara om val, utan jag åtminstone anser att det ofta sägs det att politiska partierna och politiken är inte närvara, inte i vardagen, människornas, väljarnas vardag. Och då har vi också en möjlighet att kunna nå de här människorna mellan valen och under den liksom den i de här mer liksom vardagliga diskussioner, att hur går det nog där i den där förorten och vad har ni för problem och här är då den där kandidaten eller den som av det partiet som bor i området. Och det där tycker jag är oerhört viktigt när vi inte mera har, vet du, folk går inte på alla på samma, vad heter det, kurs eller står där på torget på lördag.
Anton Rönnholm, håller du med Rika Suominen i den här bedömningen att partierna alltid har levererat aningen olika budskap beroende på vem de har talat med?
Ja, men såklart om du, vem som helst politiker som om du nu organiserar en vad heter det, val, ett tillställning, så, och om den är riktad till pensionärer, så då talar du mer om kanske eventuellt om åldringsvårdsfrågor, och såklart klimatförändring berör alla, men studeranden är intresserade av annat, och då ska man ju anpassa sig till den publiken som är på plats.
Men grundbudskapet är alltid detsamma, eller varierar det också?
Nå, såklart kan vi ju inte, om vi nu tänker på att vad vi har för värdegrund partierna, så det kan man ju inte ändra på. Om man vill tala för jämlikhet, så talar man ju om jämlikhet för alla i alla situationer. Mm. Att Valhalla lyhet gäller, så att säga.
Okej, de här teknologijättarna, ta Facebook, Google. Är de vänner eller fiender? Vad säger du, Josefin Jannonen?
Ja, det där är nog en stor fråga. Ska vi säga som så att när vi nu en gång finns där, så måste vi lära oss att leva med dem. Och vissa har ju börjat nu att lämna de här kanalerna, men att så länge vi är där, så måste vi helt enkelt vara medvetna om vad det innebär.
Det här är Slaget efter 12, och idag diskuterar vi om skräddarsydda valreklamer på Facebook till exempel ökar polariseringen i samhället. I dagens debatt deltar Josefin Jannonen, expert på sociala medier, som vi hörde här alldeles just. Vi har Vihreä Lankas chefredaktör Riika Suominen, och vi har Socialdemokraternas partisekreterare Anton Rönnholm. Det här med att vi det här inte längre utsätts för många olika synvinklar. Vi samlas inte kring lägerelden på samma sätt som tidigare. Vilka konsekvenser får det här för politiken?
Jag berättade här just nyligen att jag var och tittade på en film om Dick Cheney, som var vicepresident för det här George W. Bush. Och den filmen visar nog väldigt tydligt hur den polariseringen som har skett i USA, och som är mycket liksom närvarande i dagens politiska debatter där, så hur man har skapat den. Och den är ju, det är liksom, den är skapad medvetet, och det ska vi nog undvika. Där finns väldigt stora problem i ett litet samhälle som Finland, om vi nu då hamnar i helt olika läger. Och de här, det handlar delvis om tekniska redskap, de här som plattformar eller sociala mediejättar som du hänvisar till, och delvis handlar det om diskussionskultur, hur vi möter andra och hur vi talar, hurdan är vår hela den politiska debatten.
Hur mår den politiska debatten idag, Riika Suominen? Hur långt på den här polariseringsskalan har vi gått nu?
Jag tycker att sociala medier har gjort gott för den politiska debatten. Bra argument belönas i sociala medier. Inte bara de som skriker högst, utan på Twitter kan en relativt okänd eller så kallad vanlig människa få sin röst hörd, tycker jag. Genom blogg också. Att det har varit väldigt bra, att det har blivit mer mångsidigt och mer pluralistiskt. Men om vi samtidigt som de här techföretagen som Facebook skapar bubblor, om vi samtidigt har en samhällsutveckling där vi börjar leva i olika världar, i den fysiska verkligheten, om vi inte längre går till samma skolor, om vi inte längre bor på, om inte olika människor bor på samma bostadsområden, om vi går till olika hälsovårdscentral och vissa går
arbetsplatshälsovård.
Just det. Så att om vi har väldigt olika verkligheter också i den världen, och samtidigt lever vi i sociala medier i våra bubblor, det är farligt.
Mm. Så vi lever i bubblor idag?
Till viss mån, men det gäller både det verkliga fysiska världen och Facebook.
Okej. Josefin Jannonen, håller du med om att sociala medier har bidragit till att göra den politiska diskussionen bättre?
No, det finns ju så mycket olika diskussioner, så jag vet inte om man kan tala om en enda politisk diskussion. Jag menar, det finns ju bättre och sämre diskussioner. Men att nu skulle jag ändå säga att trots de här bubblorna så har ändå fler. Jag menar, man har, om vi tänker på Twitter till exempel, så är det ju lite problematisk kanal i och med att där ändå är ganska få representerade, ska vi säga, av folket. Men att sen har man ju ändå möjlighet att gå med i olika kanaler, det som passar en själv bäst. och där man anser att man vill vara med.
Har det här, den politiska kommunikationen förändrats på riktigt i och med de sociala medierna?
Det som jag kanske skulle önska, eller att man skulle ändå fortfarande tänka på mera, är det här att hur man talar. Och just det här att man är med i grupper. Det är ju lite svårt där att marknadsföra sig själv, för ofta i sådana här grupper så är det ju meningen att man ska syssla med marknadsföring. Men jag säger nog ändå som, att som en politiker och som också egenskap av en människa, så lönar det sig att följa diskussionerna där. Och just göra det här jobbet också utanför det här valtiden. Mm. Jag säger liksom att det har mycket mera värde än att du skickar reklam just före valet.
Mm. Genomslaget är bra. Hur är det då med diskussionen i de här slutna Facebookgrupperna? Finns det en risk för att man isolerar sig med människor som tänker på samma sätt som en själv?
Nu finns det ju den risken, och sen just det här att, ska vi säga sen, att när vem som helst säger vad som helst, så är det också svårt att veta att vad stämmer.
Det vill säga faktakollen är det här satt under väldigt stark prövning nu.
Ja, det blir ännu svårare där.
Vad säger du, Rika Suominen? Kan vi lita på det som vi tar emot?
Nej, inte alls.
Inte överhuvudtaget?
Nej, det finns dessutom att alla åsikter är lika värda på Facebook. Att det är att jag tycker någonting om vaccinering, och sen kommer det en professor som säger något annat, att de är lika värda i det Facebookflödet som andra ser. Det är ett problem. Men sen finns det dessutom politisk tendens att röra till med osanningar. Och den kommer från det här trumpismen, och vissa finska partierna har också kört med det, att man kastar vilka bollar som helst och rör till debatten, och det har ingen sanningsvärde, men man har skapat kaos, och det är enda målet.
Där ska man nog inte sätta alla partier eller alla politiska krafter i samma korg. Jag tycker nog att du har olika sätt att agera på internet. Du har såna internet, alltså Twitter-trollar som kommer. Du har hundratals olika konton som anfaller en och samma tid. Och då hamnar ju vem som helst som politiker i problem. Alltså de kommer med alla möjliga anklagelser, och du har ingen möjlighet att svara till dem. Men att samtidigt så vi har de här bubblorna, och jag tycker det är väldigt viktigt att speciellt den liksom yngre generationen, att de får de här beredskaperna i skolorna och överhuvudtaget liksom att analysera och förstå att det finns också lögn, och man ska inte tro på allt som man ser. För vi ser som politiska partier i såna här väljarundersökningar att det här är nog en stor del av den generationen som är under 30, under 25, kan inte svara på många frågor. De vet inte, eller sen de är osäkra, eller de har inte riktigt kunnat analysera den på samma sätt som då pensionärerna kan. Och där har nog verkat det, åtminstone för mig, att det har skett en förändring. Och det är jag liksom orolig över. Att oavsett vad vi har för tekniska plattformar och det här debatter, så ska människorna ändå kunna agera dem och vet liksom känna till deras egna rättigheter och det som är rätt och fel.
Vad är definitionen
alltså för frågor som ni har frågat om här?
No, men minst de här är helt såna valfrågor som alla partier gör tillsammans. Så där är många, alltså, om det nu handlar om hälsovård eller vissa sådana, hur politiskt beslutsfattningsmekanismer funkar, så ser du ganska tydligt på att den här, de som är över 65 kan svara på att det här går så här till, och jag tycker det här, och sen har du en ganska mycket större procentantal av de här under 30-åriga som säger att jag kan inte svara på frågan, jag förstår inte frågan och så vidare.
Just Fini Anhonen, vad säger du? Har vi ett problem här?
Ja, nu har vi ju det. Men att sen om man igen tänker på att det här med den här faktachecken, så skulle jag igen tro att de här yngre igen är bättre på att identifiera lögn på sociala medier än de här äldre igen.
Hur är det med definitionen av troll? Är det här ett troll någon som det här med en fas framför en åsikt som man inte delar? Är det som är ett troll?
Nej, jag tycker nog att folk som inte delar dina åsikter, de är ju en trolla, utan jag menar att när du försöker svartmåla, när du försöker rodda till här, du helt ordentligt kommer med lögnaktig information, kommer med alla möjliga påståenden där den här motparten inte har någon möjlighet att bevisa att som är fel, och du gör det här med liksom bred front, så de där är nog trollar, och du vet nog när du ser en.
Och där är din identitet är döld, du kanske inte finns alls, du är kanske ett konto som är skapat bland hundratals andra konton, det finns en person bakom hela den trollarmen.
Mm. Men det här i politikens spel idag ingår ju också det att man det här uppmanar sina gelikar, de som tycker på samma sätt som en själv, att det här ger liksom feedback till exempel åt mediebolag, liksom koncentrerade liksom attacker av liksom riktade feedback där de säger att det här tycker vi att gick fel. Är det trollande?
I bästa fall tycker jag det att folk får sina röster hörda.
I bästa fall är det feedback.
Om det är verkliga människor som tycker så. Men om det är så att du sätter igång en trollmaskin av robotkonton eller konton som, där det inte finns en person, då är det ett attack.
Såklart kommer det väl alltid feedback om till exempel en valdebatt på tv eller på radio, om någon tycker att våran representant har blivit orättvist behandlad, så kommer de ha anhängarna säga att det här var inte rätt. Men det där tycker jag är helt okej. Den sortens feedbacken måste man ju kunna få ge.
Okej. Också om det är 10 000 människor från en och samma Facebook som reagerar.
Då låter det nog lite sådär, som en maskineri det hela. Men
är det på det sättet att det här politiken i grunden har det förändrats? Att den har blivit snabbare, det var mer personlig och mer aggressiv?
Medialogiken har ändrats lite grann. Medieföretagen, de stora amerikanska medieföretagen har ändrat spelplanet enormt mycket, och sen har politiska kulturen förändrats lite grann med populistiska partier.
Okej. Vad säger du, Josefin Jannonen? Har den politiska kulturen ändrat, det vill säga hur de politiska aktörerna fungerar?
Nu har det ju ändrat, så det gäller just att hänga med också med den här teknologin och också de nya kanalerna. Nu talar vi jättemycket Facebook, men sen det Facebook-ägda Instagram har ju fått massor mera följare och används idag mycket flitigare, speciellt av yngre personer. Så där måste man komma ihåg att det finns så mycket olika kanaler, och sen beror det ju på också hur man utnyttjar de här egenskaperna.
Underskattar vi Instagram som politiskt forum?
Jag tyckte det var jätteintressant. Jag började följa olika svenska partierna på Instagram före svenska valet i höstas. Och efter valet, då blev ännu flitigare på Instagram, för när regeringsbildningen var så svår. De skulle förklara för sina anhängare varför de vill det här, och varför vill de så gärna bli statsminister, och varför vill de inte stötta den statsminister. Så det var, på Instagram blev det ännu flitigare efter valet, tyckte jag. Och det var jätteintressant. Och där verkade de svenska partierna verkar tycka att Instagram var stort.
Ja, alltså det har blivit större hela tiden, och det där det är väl delvis en generationsfråga, och sen vissa av oss är mer visuella än andra. Jag förstår mig inte på Instagram på samma sätt som det verkar som andra. Men att vi kan ju alla bidra till. Jag menar, liksom medierna måste ju förstå det att när vi lever i realtid, så en politiker kan eventuellt ge en kommentar efter en nanosekund efter en nyhet har kommit. För att om du gör det så kan det bra hända att du ger ett fel svar, du har inte förstått riktigt hela det där fenomenet eller något, och så hamnar vi på fel spår, för det är väldigt svårt av varenda av oss att säga att vi hade fel då. Och sen som politiker så kan vi ju bidra till den här diskussionskulturen, man ska liksom ändå försöka förstå och ha empati för den motparten, och som väljare så kan vi ju kräva av att politiska partierna och våran kandidater, de finns till alltså också i person. Vi försöker åtminstone i det här valet att knacka dörr och vet du, träffa folk, möta dem helt i det här i person. För det är ändå viktigt, inte bara på internet.
Den politiska diskussionen, den förändras, den byter kanaler hela tiden. Är det möjligt att vi i det här vårens val ser politiska skrällar som har liksom gått förbi de här klassiska kanalerna?
Såklart är det möjligt att vi kan se det, men att jag hoppas på att om det nu händer så, om det blir en storm av något slag, så har vi ju finländare ändå tidigare alltid kunna liksom se igenom det som är sådana här påverkningsförsök och ändå liksom keep calm och lyssna på och återgå till faktan.
Men kan diskussionen galoppera iväg?
Jag litar trots allt väldigt mycket på den finska publiken. Vi är högutbildade folk. Folk har stort förtroende för traditionella medier här. Och traditionella medier sköter sig väldigt bra. Så att det finns goda grunder att tro att inga så här, övertramp kommer att ske.
Så att det här, vi har liksom koll på det här. Vad tror du, Josefine Annonen? Kommer det att skrälla?
Jag tror nog... jag tror nog att det är en kombination som gäller just av det här då dörrknackande och sociala medier. Att det är ju inte ändå bara sociala medier som gäller. Och det är kanske det som är viktigast.
Har vi en övertro på sociala medier, vi som det här sitter och diskuterar i den här studion just nu?
Det är ett nytt fenomen och det är värt att diskutera därför. Att det är nytt och vi alla står inför en helt nytt sätt att göra politik och göra valkampanjer. Så det är därför värt att diskutera, men det är bara en del av den politiska kampanjen.
Precis, och det är viktigt att vi debatterar och diskuterar, för då förstår vi också själva bättre på vad vi håller på att göra och eventuellt fatta beslut där vi inte att vi hade liksom, vi funderar på att vi skulle kunna göra det, men sen när vi har liksom riktigt tänkt igenom det där gör vi nog inte.
Okej. Sista ordet till Josefine Annonen.
Jo, i och med att allt förändras och det här att så folk också lämnar de sociala medierna, så tycker jag att man ska hela tiden hålla koll på läget och vara medveten om att det är i förändring.
Bra, där sätter vi punkt för slaget efter 12 idag, som har handlat om skräddarsydda valreklamer på Facebook och andra sociala medier, om de här skräddarsydda valreklamerna ökar polariseringen i samhället. I dagens debatt så deltog Josefine Jannonen som är expert på sociala medier, Virja Lankas chefredaktör Riika Suominen och Socialdemokraternas partisekreterare Anton Rönnholm. Hela det programmet hittar du på arena.yle.fi. Mitt namn är Markus Ekholm. Tusen tack för att ni har varit med. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi återkommer med en ny sändning imorgon.